Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Patrik!
Hej Kalle och lyssnarna.
Du låter lite rosslig idag.
Ja, det är, och jag är lite förkyld, hostar och snuvig.
Jag trodde inte att du blev förkyld.
Nej, det brukar jag inte. Alltså jo, det kan väl säga att det brukar jag väl bli. Jag är faktiskt lite hostig på vintrarna. Jag vet, det är väl att det blir torrare luft och så där inne som gör att det blir. Men nu är jag ju mer än bara lite hosta, utan nu är det jag förkyld då.
Men din förkylning är inte de enda moln som tornar upp sig på horisonten. Världsläget är anspänt.
Ja.
Vad är det som händer, Patrik?
Ja, jag tyckte ju att vi skulle ta och göra en sån där grej, i och med att vi börjar ju med ambitionen med såna här katastrofpoddar, alltså extra poddar om det händer grejer. Men lite grann har vi hamnat i situationen att försöka hålla den här...
Vi får vara glada om vi får ihop ett
avsnitt. Ja, men precis va. Och det har ju varit faktiskt läge för flera stycken katastrofpoddar egentligen. Så jag tänkte att vi gör en liten summering idag, vad det är som händer.
Får jag chansa då, eller?
Ja.
Då chansar jag på 100 000 ryska soldater vid den ukrainska gränsen.
Ja, 90 tror jag det är. Eller står det 100 000 någon annanstans?
Jag tror det.
Ja, beror nog på vilken källa. Men det är den storleksordningen i alla fall. Då. Plus mycket tung materiel också. Va? Inklusive stridsvagnar och Iskander-robotar och så vidare. Då.
Det, jag tycker det är alltså rörigt det här med Iskander-robotar. För det finns ju en kebabrätt som heter Iskander.
Mm.
Är det samma eller?
Alltså, jag vet inte vad Iskander står betyder.
Nej.
Men det skulle ju kunna vara den språkgruppen där, att det har en viss betydelse som kan vara. Men nej, men det är en vad ska vi säga? Alltså, det som jag har är ju så här att i Kaliningrad då, som är en enklav, en rysk enklav.
Vad betyder enklav?
Ja, en del då, en bit som ligger lite utanför det ena området kan man väl säga då. Va?
Alltså som inte sitter ihop med själva huvudlandet.
Precis, precis. Mm. Så den här ligger ju mellan Polen och Vitryssland uppe mot öster. Det är alltså bara några tiotals mil ifrån Sverige då. Va? Och där flyttade man ju fram Iskander-robotar och satte där. Och det täcker ju hela... Ja, från inklusive Stockholm och hela södra Sverige, va?
Och för alla er som inte har läst Lars Wilderings Ryssen kommer böcker, så kanske du ska förklara då vad en Iskander-robot är.
Ja, den kan ju föra med sig olika typer av stridsspetsar då, va? Så att allt ifrån kärnvapen till andra mer taktiska stridsspetsar också då, mer, vad ska vi säga, vanliga. Finns ju väldigt otrevliga andra vapen nu för tiden.
Men de har väldigt lång räckvidd de här, va?
Ja, alltså det är ju inga interkontinentala robotar, det är det inte. Men som jag sa där nere, de står ju, om vi tänker oss, vid Östersjökusten i söder där nere och täcker upp till i alla fall Stockholm då, va. Så, ja, de kan åstadkomma en hel del vid ett överraskande angrepp, om man säger så då. Men nu är de, står det sådana förband och mobila sådana enheter utanför Ukraina också då tydligen. Och det är ju så här, Ukraina är ju en grej.
Mm.
Vi kan titta på det sen. Det andra är ju det som händer mellan Belarus och Polen då, norr om Ukraina.
Mm.
Där den här Lukashenko då, som ställer till det så mycket. Det är ju, vad ska man säga, Rysslands man då.
Alltså han är president i Belarus och även känd som Vitryssland.
Ja, precis.
Och han är nära knuten till Putin.
Ja, till viss del i alla fall är han det. Ryssland vill ju få in Vitryssland i Ryssland som en delstat, kan man väl beskriva det. Men det är mycket problematik där. Det är ju det här att vi har ju pratat om det här med logistikkedjorna och sådär, och att det är mycket problem med sjöfarten framför allt, va?
Mm.
Den är väldigt liten, och då kanske många har hört talas om det här med nya Silk Road, alltså sidenvägar. Det är ju en historisk transportled över land ifrån Kina till Europa.
Just
det. Och där har ju Kina satsat ofattbara resurser, alltså jättemycket pengar på att bygga upp sådana här moderna Silk Roads då, va. Och nu har du ju Ukraina med konflikten i söder, där kommer ju gas in i Europa dock fortfarande, va. Och därmed får Ukraina också gas. Och vi är ju väldigt, eller Europa, framförallt kontinentala Europa då, är ju väldigt beroende av den här gasen, särskilt som man har avvecklat så mycket kärnkraft. Nu stänger ju Tyskland sina sista kärnkraftverk, tror jag, närmaste tiden här, va? Så att de är extremt beroende av detta, både för elproduktion och värme, förmodar jag.
Och var kommer gasen ifrån?
Ryssland.
Okej. Okay.
Det är ryskt. Sen har man ju, alltså det är ju spänningar mellan NATO, EU och Ryssland som trappas upp. Och konfliktområden är ju bland annat Ukraina och Vitryssland och Belarus. Som för övrigt betyder Vitryssland då. Och det är ju gränszonen mellan Europa och Ryssland då, kan man säga, va? Så att det är ju en buffertzon för Ryssland. Och det är ju så att NATO har ju tryckt på, va?
Hur då?
Ja, alltså, du hade ju riskvänlig regim i Ukraina tidigare. Nu är det ju inte det, va?
Som av en händelse.
Som av en händelse. För några år sedan så var det ju väldigt illa där, va? Jag tror de blev beskjutna och så vidare. De ledarna fick fly och så. Överlevde med nöd och näppe och... Ja. Det är väl en soppa. Jag vill inte gå in för djupt på det där, för att det är politiskt laddade grejer och känns onödigt. Men det viktiga är att känna till att det är ju väldigt rörigt nu. Och det är ju alltså nere i Donbass då, så är det ju stridigheter där nere. Har varit. Mm. Jag har ju mejlat dig, tror jag, nästan för ett par veckor sedan om det här, va?
Mm.
Innan det liksom börjar komma ut i medierna. Twitter är ju väldigt bra om man vill bevaka sådana här lite känsligare områden. Då kan man hashtagga det, så får man liksom ett sammelsuriumflöde. Och man märker, jag är lite ovan vid Twitter då. Jag har inte haft det förut. Men just för att ligga på sådana här grejer så är det rätt bra ändå. Men så mycket... Alltså det bara väljer ju in där då, va, om man gör en sån. Och, men du får ändå, även om det är propaganda och smutskastning och liksom fram och tillbaka och förmodligen lögner och vilseledningar och allting som kommer där, så får du ju ändå ett flöde där man ser att det händer grejer i alla fall. Sen är det rätt krävande att värdera det där många gånger då. Men det händer mycket där nere nu, va.
Och varför gör den här konflikten dig orolig?
Alltså, orolig... Ja, okej då. Vi kan väl använda det ordet.
Det plingar till i din... Det här ska bevaka...
Ja, precis. Jag behöver kolla, ha lite ögonen på det där då. Nej, men alltså så här är det. Vi har ju störningar i logistikkedjorna. Så är det.
Just det. Och när du säger att sjöfarten har störningar i logistikkedjorna,
ja.
Då vill jag bara snabbt fråga, vad beror det på? För jag förstår att ett tag så var det att det satt fast ett stort skepp i Suezkanalen. Det förstår jag blir ett problem.
Ja.
Men vad är det nu då?
Alltså det är allt möjligt, men sen har du ju jätteproblem i USA. Jag vet att de flesta kanske känner till att de kör ut mycket pengar till befolkningen för att hålla igång ekonomin i USA. Och då ökar ju temporärt köpkraften där, va? Det blir en dopad ekonomi, eller om man ska säga, va?
Just det.
Oftast ger man ju de här pengarna till de svinrika. Ja, men du vet, de kommer in i banksystemen och så vidare. Det här enorma pengatryckandet, det är ju så, va? Ja, nu ska ju inte bli ekonomi det här, men ja, det är ju en del av problematiken kanske också då. Men hur som helst så är det mycket som går till USA, och det är ju jätteproblem att få in allt. Vi pratade ju om det här med brist på lastbilschaufförer i Storbritannien, att det fanns råvaror och så vidare, drivmedel och allting, men det var ju att det fanns inga lastbilschaufförer, så det räckte att köra ut allting, va? Så
just det.
Det blir tomt på bensinmackar och varor och sånt, och det är samma problem i USA. Och jag vet inte om det är värre där eller vad det är, men det verkar vara rätt illa. Så att de här containrarna proppar ju igen hamnarna, va? Mm-hmm. Så fartygen kan inte lasta av utan blir liggande utanför, och det är rätt det är väldigt allvarligt problem, om man säger så, va? Så är det. Och sen, men jag vet, det är ju också det här att det har varit containerbrist. Står tomma containrar på fel platser i världen, och man kan liksom inte åka runt med dem i tomma på fartyg heller. Och så är samtidigt kombination med stålbrist, och de som tillverkar containrar borta i Kina och det området där, de kan inte tillverka så mycket som behövs, och så vidare och så vidare, va? Så det är många, många bitar i det här, och en hel del har nog att göra med nedstängningar och sådana saker. Tar du lastbilschaufförerna till exempel, så är det ju... nej, men alltså, det har inte funnits någon ketchup att köra ut till... eller ja, det har det funnits, men det har inte behövts någon ketchup ut i restaurangerna när det har varit nedstängt, va? Så enkelt är det ju, va? Och då har det varit mindre jobb för chaufförerna. Och de har blivit arbetslösa, skaffat andra jobb, eller i USA förstår jag också att det har blivit så att många är bidragsförsörjare och går inte tillbaka och jobbar när de har varit hemma för länge heller, va? Det är ett ganska känt problem. Ja, så det är brist på det i alla fall. Och då är det så här att väldigt mycket utav det gods som kommer in ifrån Kina nu, alltså jag tror de flesta känner till det här att Kina har väldigt mycket produktion som förser oss med både produkter men också med reservdelar till maskiner och industri och så vidare, va? Så att det är av oerhört stor betydelse det där, va? För att hålla igång våra ekonomier också, va? Vi är väldigt beroende av Kina. Och nu går det på tåg via den här sidenvägen nu då över Belarus till Polen. Ska se om jag, ja, det är nästan ingen idé att ta fram namnet på den polska staden. Men alltså det är ju liksom inte så här bara en lastbil som kommer på en väg liksom och så där, utan det här är ju enorma tågtransporter med containrar och sådana saker då, va. Och för att få in det här i Europa då, så behöver man byta hjulaxlar på järnvägsvagnar eller lasta om för de olika spårvidder och sådana grejer, va? Mm-hmm. Så det är liksom det är riktiga infrastrukturanläggningar. Så det är liksom ingenting som man, ja, men nu kör vi till Sverige genom Lettland och tar färjan över liksom sådär, va? Det krävs mycket.
Mm.
Och i den konflikten där nu då så det är ju en ekonomisk krigföring som håller på att trappas upp till på allvar nu då, där man hotar att stänga gränsen, va?
Och det har vi att göra med de här migranterna som tas in i Polen från Belarus.
Ja, som Lukashenko tar dit alltså och använder som vapen. Det är ju helt cyniskt fruktansvärt hur det går till där också då, va? Och ja, de sitter ju och fryser ihjäl i skogarna en del där nu. Mm. Får ingen hjälp av dem heller då, va? Det är ett sånt där oerhört cyniskt spel nu då. Jag tror han är extremt pressad, Lukashenko. Alltså du har ju det här, du vet, Kina har investerat massvis i den här sidenvägen. Ryssland vill ha in dem under sig.
Det är till och med... Ja, Belarus, ja.
Ja, precis, Vitryssland eller Belarus då. Och... det vill väl inte Kina, alla investeringar ska hamna i Ryssland istället. Och samtidigt som EU då, ja, det är ju eskalerade konflikter. Jag tror till och med de har en exilregering som EU har godkänt liksom i Vitryssland istället för Lukashenko då och så, va. Så att det är ju
aktioner. Enklav, exilregering, det är som en Tintin-album.
Ja, jag tror det är värre. Ja, verkligheten överträffar ju fantasin, eller vad ska jag säga.
Ja, det känns som att det är liksom en svunnen tid som kommer tillbaka.
Ja, det eskalerar i alla fall. Jag tror ju att det är så här hela tiden, va? På olika sätt i olika delar. Det är ju inga jättesuperuppkomna konflikter det här, utan det finns ju hela tiden. Men nu eskalerar det då, och då har du ju Vitryssland med Ukraina under sig. Det är ju i stora delar av gränsen emot Europa, va? Och det som händer i Ukraina, de hänger ju ihop de här grejerna, va? Och sen till det här då så kommer ju Kina-Taiwan-konflikten. Och den har väldigt stor betydelse också om man vill förlänga det här och dra det vidare, därför att där har ju då Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och USA bildat en ny allians. Försvarsallians eller militärallians eller vad man ska kalla det då. UKAUS. 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 Nya Zeeland fick inte ha med sitt än då. Det passar inte in tydligen i det akronymet då. Men... och så där kan ju vi då som, alltså det europeiska delen, EU-delen då, förlita sig väldigt mycket på USA. USA har väl lite rörigt på sitt försvar där också med avhopp och grejer nu som kommer på grund av tvångsvaccineringar och sånt där i försvaret och så, va. Så att det är, ja, hur det än är, att behöver USA engagera sig i Östasien, alltså Taiwan, Kina, hela den här, via den här nya försvarspakten där borta, så är det ju självklart så att det försvagas möjligheten att agera här i Europa.
Just det.
Så är det, va? Och vi har inget...
Tvåfrontskrig.
Ja, det är det ju. Det blir ju inte lika enkelt som om det är på ett ställe, va? Bortanför ens egens land dessutom, va? Även om de har enorma hangarfartygsresurser och grupper då, och även möjlighet att flytta förband och sånt där och förberett, så är det klart att det ställer till det. Och då är det ju så här att Europa har ju inte något organiserat. Det är det som är lite... ska inte lägga in åsikter och sånt i det, men vad man kan säga är ju så här att Europa då, EU har ju, lägger ju väldigt stora pengar på sina försvarsmakter, men så har vi inte så mycket försvar, va? Alltså jämför du med Ryssland så är det ju enorma mängder EU lägger i jämförelse med Ryssland då, va? Det går att diskutera det, hur det går att jämföra med olika kostnadslägen och så vidare och så också. Men Ryssland har ju bättre förmåga än vad EU har. Va? Så är
men hur kommer det sig? Jag fattar inte.
Nej, men alltså massa industriprojekt, flygplansbesparingar som inte går i luften. Och sen är det ju så att det är inte bara att ha massa utrustning och sånt där, utan det ska ju organiseras och sättas upp också. Va? Det finns ju inte något samordning i EU på det viset. Vi har ju ingen gemensam försvar i EU.
Vi har ju mer, vi ska ha det.
Alltså jag är inte... Jag tänker så här, vi behöver inte gå in på tyckande där. Jag tycker inte det.
Nej.
Det är ju så här, det finns för, ja, jag tycker det. För det finns för- och nackdelar med allting då, va. Och jag känner att jag kan väl säga att spontant så gillar jag det inte.
Nej.
Men jag har inte satt mig in i frågan så mycket så att jag liksom vill... Jag menar, vi sitter ju ändå och pratar för tiotusentals människor nu, va? Så att då tycker jag att jag ska ha lite bättre på fötter om jag ska uttala mig den frågan.
det låter rimligt. Jag tror att du också har missuppfattat konceptet podcast, Patrik. Det är, ja. Hela konceptet är att man sitter och gissar om grejer som man inte riktigt har koll på.
Ja.
Du, men okej, okay, så det här ska man hålla ögonen på. Det kan medföra ytterligare brister i logistikkedjorna, så att vi får
problem
med varor och reservdelar och så vidare här i Sverige.
Ja, i hela Europa. Och samtidigt som du har ju den här gasledningen, vad heter den? Nord Stream 2 heter den, va?
Ja.
Och jag är inte helt insatt i det heller. Det finns otroligt mycket att vara insatt i. Du vet, samtidigt som man ska bygga komposter och allt möjligt, va?
Och gymnastisera batterier.
Jag har tagit mycket. Nej, det är ju sånt som pågår av sig själv då. Man bara går, svänger förbi. Men de är färdiga de stora nu i alla fall.
Ja, skönt. Ja. Men det känns ju som att det här med att varor tar längre tid, att det är brister och sådär. Det känns som att det är liksom det nya normala.
Alltså det som är här, som jag egentligen vill säga, är ju att det eskalerar det här och fortsätter nu då. Och nu har ju, hade de väl något sånt här ministermöte eller någonting sånt här i EU och vidtog motåtgärder mot Belarus då. Och... det är ju en fortsatt eskalering med andra ord. Och det kan ju bli väldiga störningar då. Mm. Alltså om det både sjöfarten, alltså den inte bara knackar, den går på knäna rejält alltså. Vi har ju nämnt det förut, det här med grejer till våra prepboxar som var beställda i juni redan.
Ja, men det känns ju som att det är, som oavsett vilken bransch man försöker handla ifrån, så finns det så här, ja, och sen är det ju problem med leveranserna just nu. Och det känns som att det har varit det, ja, men egentligen ända sen Suezkanalen grejen hände, så har det varit problem. Men det där skeppet,
ja, det var även innan det.
Ja, men kommer det nu fortsätta vara så här? Alltså,
ja, det blir värre och värre. Det blir
kommer
värre
vi acceptera
värre.
Det, eller kommer vi att göra om så att vi flyttar hem produktion? Det var ju snack om det. Så här, vad sårbart det är. Vi måste flytta hem produktion. Och sen så i samband med pandemin var det, va? Med alla ansiktsmasker och sådär.
Ja, det är en process också som har pågått i flera år. Att det är fler och fler som plockar hem produktion och så igen, va? Du har ju alltihopa det där att... alltså, när man jobbar med saker så går man upp på morgonen och så är det en massa problem som ska lösas. Det är liksom så när man ska göra saker, att det blir en massa problem hela tiden. Och så avtar de problemen, så kommer det andra problem istället. Så liksom, det flyter ju aldrig riktigt på, eller inte hela tiden i alla fall. Vissa grejer kan göra det, så är problemen någon annanstans. Och om du då har produktionen närmare dig, så blir tenderar det att vara lite lättare och hitta nya lösningar och snabbt få fram nya grejer istället för att köra med båtar i månader från Asien, va? Andra sidan jordklotet. Så att det är många som ser att det blir kostnader på andra sätt, så att det blir inte så billigt som man tror och så vidare. På många håll då, så att det plockas hem produktion.
Det där är ju tydligt. Vi håller ju på att ta fram ett som jag kallar det, klädmärke, jag och Britta. Vi ska ha träskor och glesbygdskavajer och sånt där. Glesbygdskavajerna tillverkas på Hisingen i Göteborg. Det gör ju att den här processen som vi befinner oss i nu, där vi håller på att ta fram den perfekta, alltså vi skickar prover fram och tillbaka och feedbackar och sådär, den går ju väldigt snabbt eftersom det är till Hisingen i Göteborg och inte till Kina.
Ja.
Det är ju tacksamt. Mm. Men då är det samtidigt så här, vi fastnar på att dragkedjorna ska komma någonstans ifrån. Och de kommer
från Kina!
Exakt. Exakt. Så problemen finns ju där ändå, men just i den här processen när det behöver tillverkas en glesbygdskavaj eller två, då är ju inte det ett problem. För de volymerna dragkedjor har de ju hemma, men när vi ska gå in i produktion sen, då kan det ställa till problem för oss att dragkedjorna inte hinner komma. Nu tror jag att de kommer hinna göra det ändå, men...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men, ja. Men kommer man att få vänja sig vid det här?
Alltså, överskådlig framtid så är det ju så. Sen är det ju så här att det är inte så lätt att fixa sådana här grejer. Alltså, det här är ju saker som har byggts upp under kvartsekel, många decennier, va? Så att det är liksom inte, ja, nu gör vi det. Och det är ju det att det krackelerar och konflikterna ökar. Jag kommer på nu när du nämnde Kina, så vibrerar någon liten cell i hjärnan där och sa det att du skulle ju säga det här att kinesiska ledningen har ju gått ut och uppmanat sin befolkning, det här är ett par tre veckor sedan tror jag, att bunkra mat inför vintern. 1,5 miljarder människor.
Och det är bara 18% som har gjort det.
Nej, jag tror där har du en befolkning som lyssnar på sånt där lite mer än vad den svenska gör, va?
Helvete på att vi ska sälja prepbox i Kina. Nu vänder det.
Ja, men det jag har funderat på då, för det framgår ju inte varför de har gjort detta, va? Men jag hittade tre tankar om vad det skulle kunna vara. Det ena är ju att de ser att det blir nya nedstängningar i vinter. Mm. Och då blir det ytterligare störningar i det här, va? Med produktion, leveranser och sånt där. Alltså riktigt, alltså det blir ju väldigt illa. Det här, vi är ju i början och det är ju ett uppdämt, va? Och det blir dominoeffekter och så vidare, så att det kommer ju att bli värre och värre helt enkelt. Och det kan ju påverka, ja vi vet, det är ju väldiga störningar i bilproduktion till exempel på grund av de här kretsarna då. Jag tror, är det Taiwan som gör 60% av de här eller? Det är också ett allvarlig grej just.
Ja, vad bra att du frågar, Patrik. Det är ingen aning.
Nej, men det ena är det att det blir nedstängningar igen. Och det blir problem med distribution och sånt, så att det är viktigt att folk har mat hemma. En beredskapshöjning helt enkelt. Det andra man tänker är ju just det här. Är det på gång någonting med Taiwan? Och att det där de räknar med att den eskalerar den situationen då, i och med Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, alliansen där då, som ska backa upp. Det är ju framförallt den konflikten då, va? Och då stryps matflödet då. Kina behöver ju importera mat. Och den tredje är just det att det har varit väldigt mycket störningar i livsmedelsproduktionen. Alltså odlandet och så har slagits snett i stora delar av världen, så att de förstår att det blir matbristproblematik då, va?
Det problemet har vi inte på kärret i Ragvalls kärn.
Nej, vi ligger rätt bra till på matfronten. Men om vi då ska summera ihop det här och runda av det, så är det ju så här att jag har tagit hem reservdelar till mina maskiner, till mina bilar, alltså sådana här service saker och sådana där grejer. Jag har sett till så att det finns olika grejer som jag tycker mig se att jag behöver inom närtid och lite längre tid, eftersom det är jag då. Men alltså, det har man inte funderat på det här med beredskap förut, va? Så är det nog väldigt, väldigt, väldigt hög tid att göra det. Men det är ju så att det går ju inte att vänta tills det är för sent, för då är det för sent, va? Så att jag vill nog gärna ge en uppmaning till lyssnarna av den här podden att trappa upp lite grann. Faktiskt.
Än mer än vanligt alltså.
Ja, precis. Och även om man har fått upp en beredskap, så kanske man kan fortsätta att höja den lite till då, va?
Herregud, stressigt.
Nej, det kan väl, alltså man löser uppgifter, man lagar efter läge och löser uppgiften, som vi har gjort här väldigt länge.
Jag har ju flyttat min pepparrot i alla fall, så det är ju på plus.
Vad bra, Kalle, vad bra. Bra.
Vi på när vi hade pratat om logistikkedjor, så tänkte jag att vi skulle bara nämna vad det är som har hänt med Prepbox. För jag tycker att många som lyssnar också har beställt en Prepbox, och det har ju varit problem med leveranserna.
Ja, minst det är ju, herregud.
Ja, det är pinsamt. Vi blev ju ghostade av Schenker, och de tyckte helt enkelt att vi hade skickat för många paket. Vilket vi tyckte var lustigt, eftersom de jobbar med att skicka paket.
Ja.
Så vi har haft otroliga problem med leveranserna. Eller vi har helt enkelt inte kunnat leverera någonting. Vi har arbetat stenhårt med att hitta en ny logistikpartner, och valet har nu fallit på DHL. Och det blev alltid klart med DHL igår. Nu rullar hela systemet, så nu funkar liksom vår databas med bla bla bla, jag vet inte hur det här funkar, men fraktsela skit. Så nu börjar vi skicka prepboxar igen. Förlåt så himla mycket att det har dröjt, och vilken tur att katastrofen inte kom medan vi hade problem med logistiken. För nu hinner ni få era prepboxar innan katastrofen, så då har ni mat, 25 000 kilokalorier i garderoben. Perfekt! Förlåt igen, ni får skylla på Schenker. Hej DHL.
Ja, det är hos oss de har beställt, så vi ska ju se till att det fungerar. Men man stöter på problem och det är grejer. Vi kan väl säga så här att det är klart, med DHL blev det ganska snabbt, för de var ju jätteglada för det här såklart. Va? Det bör man ju bli när man försörjer sig på att leverera paket.
Ja.
Men det som har strulat är ju, ja, för att kunna hantera sånt här på ett rimligt sätt, så måste det ju ligga i IT-infrastrukturen. Och det var ju, ja, det har ju varit en mardröm för de som har jobbat med det där, för det var jättemycket buggar, som det heter då, när det blir grejer som gör att det inte fungerar som tänkt, va? Och det har man ju rätt ut nu då. Det är det som faktiskt har tagit det mesta av den sista tiden här då, va? Så är det. Men nu är det tydligen igång då, och nu fick vi, var det inte igår vi fick sms om att det var igång?
Jo.
Visst var det så?
Exakt.
Ja.
Så då nu är vi igång. Hurra!
Ja, ja, det var väldigt, väldigt skönt.
I väntan på katastrofen är även den här veckan sponsrad av valostore.se. Valostore är en hemsida där man kan köpa lampor och batterier, batteriladdare och extra ljus och arbetsbelysning. Och jag tänkte idag faktiskt, förlåt, jag tänkte idag faktiskt att vi skulle prata lite om arbetsbelysning. Därför att det är nu hög tid att börja se över din plantuppdragning. För snart är det dags. Snart ska man börja. Det känns helt sjukt. Jag liksom håller fortfarande på att skörda grejer. Och snart ska man börja så. Men chili och paprika och skälkselleri och rotselleri och purjolök. Snart är det dags. Eller hur, Patrik?
Ja, januari är det det. Men om man ska vill bygga en anläggning så som du gjorde här, var det förra året?
Ja, jag byggde en anläggning året innan och sen så utvecklade jag den ytterligare förra året.
Ja, just det. Så är det. Då kanske det är dags att börja göra det nu så ja, att den exakt. Är klar i januari.
Vi har ju en rabattkod, eller en rabattlänk är det. Så ni får gå in på Instagram och klicka på länken i vår profil. Då får ni 15% på hela sortimentet på Valostore. Och då kan jag rekommendera arbetsbelysning därifrån. För det är nämligen det jag har använt för att bygga mitt hyllsystem för plantuppdragning. Jag tänkte berätta lite om hur jag har gjort.
Ja, du har ju prövat detta en säsong också och sett att det fungerade. Exakt.
För första vändan, mitt första hyllsystem byggde jag av det här, alltså allt det här är ju liksom med din guidning, så jag ska inte ta åt mig någon jävla ära. Men jag satte hyllor framför ett fönster i min verkstad, och i verkstaden har jag en luftvärmepump så att det håller, jag kan liksom styra temperaturen där inne. Annars är det lite problem med att få plats med en sån här anläggning. Men man kan ju göra ett vanligt fönster inne också om man har en förstående partner. Över varje hyllplan så sitter ett lysrör. Och det här lysröret lyser då 7-23 varje dag för att ge stödljus till plantorna. Det är ju två saker som spelar roll. Ja, det är väl fler. Men temperatur och ljus spelar roll när man drar upp plantor. Är det för varmt och för lite ljus så får man väldigt långa, gängliga plantor. Det är dåligt då. Så man ska försöka hålla ganska så låg temperatur som växten tillåter, och så mycket ljus som möjligt. Och det där funkar ganska bra. Det blev lite trångt för att jag ville ha plats för mer plantor än mitt hyllsystem rymde. Så i fjol så investerade jag i ett jävla gäng lampor från Valostore. Det är väldigt enkel så här LED-arbetsbelysning. Jag tror att den är på, kan det vara 50 watt? Jag minns inte. Kostar typ 200 spänn eller någonting. Och så köpte jag en hylla på Biltema istället. En lagerhylla. Den kostar typ 700 spänn. Den är lite... Ja, den rymmer väldigt mycket, men den är liksom lite sladdig. Och det är så här spånskivhyllplan. Och det känns liksom inte optimalt. Men ja, nu är det som det är. Och då istället för att ha lysrör så satte jag de här LED-lamporna som drar mycket mindre energi. Och jag tror de ger starkare ljus också. Och det funkar svinbra. Jag är jättenöjd med den anläggningen. Så nu har jag ställt den här lagerhyllan för ett annat fönster i verkstaden. Och sen så driver jag de här LED-lamporna med en timer istället. Och jag är jättenöjd. Så det är ett förslag. Om du inte redan idag har ett system för plantuppdragning. Och jag ska säga då, när man börjar liksom läsa på om att göra en sån här anläggning, så fastnar man ganska snabbt i att man måste ha, alltså man tror att man måste ha speciella lampor som kostar typ 2000 spänn styck. Alltså jättedyra speciella växtlampor. Och det är säkert toppen om man har råd med det. Men om man vill liksom göra en anläggning som är lite billigare, då funkar det jättebra med den här arbetsbelysningen till exempel. Det behöver bara vara lampa. Det behöver liksom inte vara en lampa som du har köpt på en affär som säljer växter. Det är inget... Ja, den kanske är optimerad för växtuppdragning. Men det funkar jättebra med den här arbetsbelysningen också. Så slå till på Valostore. Just nu får du alltså 15% rabatt om du använder länken i vår profil på Instagram. Har du något att tillägga, Patrik?
Ja, alltså just det här med arbetsbelysningen och det har ju inte jag prövat, så det kan jag inte säga så mycket. Men jag kan kommentera det här lite grann med färgen på ljuset då. Det är ju så här att det finns ju speciallampor och det är rött ljus och mer blått ljus och så vidare i de där, va? Kallare och varmare och alltihopa så. Och det där kan ju stimulera olika grejer hos plantorna. Jag vet man använder det bland annat hos tomater, och jag ska inte gå in i det detalj för jag kommer inte ihåg, utan det är typiskt sån där grej som jag får läsa på om jag ska använda mig av det. Och där kan du få plantorna och alltså det är därför som det finns för proffs och så vidare som har kommersiella grejer. Men drar man upp planter själv så är det faktiskt vit dagsljus. Ofta så när man tittar på lampor och sånt där så kan man ju titta efter dagsljus då. Eller 6000 Kelvin till exempel vit då. Det är det ju på deras arbetslampor där, har jag koll. Jag för mig vi tittade det. Du frågade mig om de där LED-belysningarna. Först tyckte jag det såg konstigt ut då. Men så tittade jag mer på dem och så såg jag ju det att de ligger ju rätt bra, va?
Mm.
Och så det funkade som ett alternativ att sätta upp då i de här hyllplanen. Absolut. Och du är ju jättenöjd med det.
Ja, jag tycker det funkar jättebra och också liksom billigt. Mm. Inte en så stor investering för att komma igång.
Nej.
Sen har jag grejer kvar som jag skulle vilja utveckla i min plant... Ser man plantskola eller? Är det här en plantskola?
Ja, absolut.
I min plantskola skulle jag vilja ha automatisk bevattning. Idag kör jag underbevattningstråg. Alltså så stora plastbrickor kan man säga. Där man ställer ner pluggbrätten eller 9 cm krukor. Och så lägger man en speciell matta, typ en filt i botten på det här tråget. Och då så vattnar man på den så att du sugs vattnet upp i krukorna sen. Och det skulle ju väl automatisera det där. Det skulle vara helt smidigt. Men det har jag inte kommit till än.
Nej, men du hade väl, du köpte väl ett bevattningsbord ute i växthuset, va?
Ja.
Där har du ju systemet liksom. Det är ju bara att göra ett liknande system då där uppe, förmodar jag.
Ja, men det är bara att det där bordet får inte plats in i verkstaden, utan det måste stå i växthuset.
Så nej, men jag menar, du ser ju hur systemet är utformat. Så
just
får
det.
Du utforma liknande system i dina...
underbevattningstråg där. Det känns bara mäckigt med alla olika slangar och skit. Men det vore ju väldigt härligt att göra det, för att då blir ju den där plantskolan helt självgående. Då behöver jag bara så och sen glömma bort det. Och sen när det är dags att plantera ut dem, så jag behöver inte göra någonting fram till dess. Det är ju otroligt smidigt.
Ja, du missar en grej.
Vad ska jag göra?
Har du aldrig jobbat i produktion på ett pappersbruk eller i byggt bilar eller något sånt där när du var?
Nej, jag har inte byggt några bilar.
Va?
Nej, jag har inte byggt några bilar.
Nej, men det är så här. Jobbar man i processindustri då är det ju så här att du har ju alltid folk som övervakar att det fungerar, va?
Mm-hmm.
Och den uppgiften kvarstår ju, för annars när du kommer dit så
just
har katten har ju tryckt ut tråget så det ligger upp och ner på golvet.
Exakt, när katten lägger sig och sover
och vattensystemet,
i löken, då måste man vara där och köra bort den.
Ja, precis. Det är ju, alltså man måste ju ha koll på det i alla fall, va? Så är det. Jag tycker det är ganska trevligt att gå där och vattna i mina hyllor.
Ja, det tycker jag också. Absolut.
Fast jag har ju dem inne i huset faktiskt, har jag i förstukvisten.
Nej, men det går ju också med så här underbevattningstråg. Sen funkar det ju otroligt smidigt att vattna. Det är bara att ta vattenkanna och hälla. Det går ju väldigt, väldigt snabbt.
Ja, man fyller till en viss nivå så att det inte står i vatten när det har kommit upp plantor sen. Och
fast det där tycker jag liksom att, jag tycker liksom att det kan stå lite i vatten.
Ja, alltså i tidiga skeden så gör du det, men om du gör det när det är planter som har fyllt ut rötter i krukan mer då hämmar du dem ju lite grann på det.
Det där vet jag att du har sagt till mig på förut, Patrik. Nu ska jag, får jag opponera mig?
Absolut.
Och herregud, ni som lyssnar förstår ju hur nervös jag är nu när jag ska försöka säga emot Patrik här. Ja, alltså min erfarenhet är dels att det funkar, och sen så undrar jag, sån här hydroponicsodling, då ska ju rötterna stå i vatten.
Ja, men då har du ju syresättning och sånt i det vattnet. Och ofta har, jag vet inte, hydroponisk odling. Jag har ju tittat ner på akvaponisk odling. Och där
det är det jag menar. Jag menar akvaponisk.
Ja, precis. Men då har du ju... Ja, men hydroponik finns ju också.
Det, ja, men det är med fiskar, va?
Nej, det är inte. Utan då är det konstgödsel i vattnet, kan man säga. Va? Alltså,
vad är akvaponisk? Är det med fiskar?
Ja, det är det. Och då har
då menar jag hydroponisk.
Ja, precis. Men rötterna behöver ju ha syre också, va? Så att då måste du ha någon form av syresättning i vattnet där då, va?
Men jag tror inte det. Om man kör så här kratky hydroponisk, alltså det är bara en låda ju.
Ja, men har du ingen cirkulationspump eller någonting? Nej. Men det kan ju vara vissa typer av växter som klarar det bättre än andra också. Men tar du en akvaponisk odling då?
Ja.
Då med fiskar och sånt, och du kör ut också näringsämnen, men då är det ju sånt som har avföringen ifrån fiskarna som man kör ut i bäddar med lekakulor eller grus eller någonting. Och då kan du till exempel ha ebb- och flodsystem med sifoner, och då fylls ju det här näringsberikade vattnet upp i de här bäddarna med grus eller lekakulor, och sen när de når en viss nivå så går de över kanten i sifonerna som suger ur allt vatten och spolar ut det under de här, va? Så att man hela tiden fyller och tömmer de här för att få dels dit näring och vattnet, men också få syresättning av rötterna då, va? Och för bakterierna för den delen också. Så är det nog. Och nej, men man ser ju det om du ställer växter och det blir väldigt mycket vatten till exempel. Alltså du har satt planter i en kruka eller hink eller något, och så är det inte hål i botten och så står den ute och så regnar det mycket. Ja, de mår ju inte bra av det, va?
Nej, just det. Men då är ju vatten hela vägen upp, tänker jag.
Ja, det är det. Men om de bara är halvvägs upp så mår de bara lite dåligt då.
Mm.
Nej, alla, vi säger så här då. För att inte göra så mycket, utan fungerar det för dig så kör på det, Kalle. Jag är inte notorisk på sådana saker heller, utan ibland är det lite för mycket vatten i mina också. Va? Men jag försöker undvika det. Mm. När jag startar en odling med till exempel 9 cm krukor då fyller jag ju hela tråget med vatten så att det verkligen får suga upp i krukorna, va?
Just det.
Men då ligger det ju frön där i, va. Men sen när plantan är etablerade, då vill jag inte ge för mycket vatten då, utan då får det vara lite så att det är nere vid duken och kanske lite extra då. Beroende på hur torra krukorna är då.
Men, om du lyssnar på det här och är liksom sugen på att lyckas med chili och paprika och tomat och aubergine och alla de där grejerna som behöver lite längre odlingssäsong för att hinna bli någonting. Testa och bygg ett litet hyllsystem för plantuppdragning. Det kan vara en hylla. Det räcker jättefint. En hylla och 3 lampor så kommer du att få jättefina plantor i vår. Länken finns på vår Instagram. Och stort tack till Val och Stor som ger oss möjligheten att ge våra lyssnare 15% rabatt. De har ju såklart pannlampor och sån här skit också. Det har ni väl redan. Om ni inte har köpt pannlampor därifrån, så då får ni börja med det. För det kanske är viktigt. Lycka till!
Det vi kan väl säga det också. Det här 15%, så inte det blir någon missförstånd på det. Det gäller hela utbudet. Inklusive sånt som det redan är kampanj på. Så det du lägger i varukorgen, det får du 15% på. Rätt av. Så du kan få både en annan kampanj och den här 15%-kampanjen på en produkt till exempel. Va? Och det här 15% de dras i varukorgen eller i kassan eller någonstans. Alltså du ser inte det direkt då, men du måste ta länken i bio på våran Instagram-sida, annars så händer ju ingenting såklart.
Jag har en fundering, Patrik.
Ja.
Alltså nu, vi går ju mot mörkare och kallare tider. Men än så länge är det plusgrader här. Visst borde jag kunna odla spenat i mitt växthus nu?
Ja. Alltså det blir ju mörkt väldigt fort nu. Men jag tycker, prova du, så får du ju erfarenhet nu.
Ja.
Det man kan göra i växthus också nu då, det är ju faktiskt då att försöka förbereda så att det blir lätt med tidlig odling i växthuset av grönsaker också då. Vi har ju pratat om det tidigare just där, att även om du ska sätta ut tomatplantor och sånt, det gör man ju lite senare va. Jag gör ju det 15 maj, du gör det en månad tidigare.
Mm.
Chansa lite. Ja, men du har ju bättre klimat också va. Så att, men man får ju vara beredd på att möta om det blir flera minusgrader då va.
Mm.
Så är det.
Och du, ja, har det är ju en nervös månad, men jag har ju också delvis uppvärmning i mitt växthus.
Ja. Men det beror ju också på hur man, jag har ju försökt uppmuntra dig till det här med att sätta planter innan tomaterna går ut. Du kan ju ha liksom ett par månader odling där innan. Nu är du lite tidig, men det går att fixa det och ha viss överlappning också. Att man helt enkelt markerar där tomatplanterna ska ut. Och sen kan du så spenat, mangold, låga ärtor, tidiga morötter och sånt där. Och tomatplanterna är ju ganska små när de sätts ut då. Så då hinner de där grejerna växa färdigt om du inte har satt dem i vägen just där tomatplantan ska sättas då va.
Då kan vi juxa bort precis där i och för sig.
Ja, det kan man göra också, eller skörda extra tidigt och extra späda och sådär va. Men sen går det ju också, kan vi ju nämna då inför säsongen, om man vill förbereda och göra ordning och göra en varmbänk då. Och det får väl vara mer än, det går vi inte igenom igen, det har vi pratat om tidigare också, men det får vi se som en inspiration och undersöka och ta reda på då, men det går
ju. Det är en isolerad bänk med hästskit i botten, kan man säga.
Ja, hästgödsel är ju det bästa till det här, för att det ger jämnast och finast värme under längst tid då va. Men det ska ju vara blandat med halm helst då, alltså att du får bra balans på det här med kol och kväve.
Just det. Jag har nu täckt över några av mina bäddar efter vårt snack i, kanske inte förra veckan men veckan innan podden, om att kväva ogräs med marktäckningsduk och på så vis få extra näring och extra försprång i vår när jag ska så i bäddarna. Mm. Känns bra. Hoppas den ligger kvar. Jag har lagt stenar och plankor på den. Är det att den ska blåsa iväg?
Ja, men den, du har ju det här fina stängslet och så runt ditt där också som skyddar lite grann, så det borde gå bra.
Jag blev liksom lite peppad på odling nu. Jag ska fan testa att så spenat med en gång.
Ja, men testa det så får du berätta hur det går. Det kan ju gå va, för den är ju en typisk gröda på för- och eftersäsongen. Frågan är, man odlar ju det är svårodlat med spenat på sommaren. Alltså det, midsommar är ju i andra halvan på juni där va. Och då är det ju som ljusast och då går den i blom va. Den spenat är för- och eftersäsong då. Men nu börjar det ju gå mot den mörkaste tiden ganska fort där. Så, men det vore kul om du testade det faktiskt. Mm. Kom tillbaka och berätta hur det gick så här sent på eftersäsongen då.
Kul!
Du har ju vintersallad och sådana saker finns ju som du kan testa också om du vill. Har du sett dem eller? Fröna?
Nej, vad är det? Låter bäskt.
Nej, men det är just för vinterodling, för att ha bladgrönsaker och sånt där då. Jag har det, men jag har inte provat det. Det blir så pass mycket. Det blir så pass kallt där så det blir ju tjäle ordentligt inne i växthusen och så här också va. Så är det.
Ja, ja. Du får fråga en brysselkål innan vi slutar.
Ja.
När är den klar?
När du har fina brysselkålshuvuden. Men det är ju den kålen som tar längst tid på sig. Och den tål kyla och frost. Och det ska helst vara lite frost i de där växterna för att få bort lite bäska och sånt där. Va? Så att när du har du fina stora brysselkålshuvuden, gärna fasta, så är det bara att plocka. Men du kan vänta ett bra tag till alltså.
Ja, kul. Ja, för de ser jättefina ut. Så jag är väldigt peppad.
Ja, men börja då om du tar dem. Det är ju bara att bryta av dem som... Alltså det är ju underbart med brysselkål till kötträtter och sånt framförallt, va? Det är ju verkligen det.
Dela och steka i smör.
Ja.
Nu måste jag vabba, Patrik. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar allihopa! Vad kul det är att ni är så många som är intresserade av det här som vi är intresserade av. Följ oss på Instagram i väntan på katastrofen. Där hittar ni också rabattkoden 15% på hela sortimentet hos valostor.se. Höj beredskapen! Det är skymningsläge! Det är man så? Eller har det med kärnvapenkrig att göra?
Nej, skymningsläge är alltså det här skedet precis innan under kalla kriget, så pratar man ju om skymningsläge.
Exakt, det är det som är nu.
Kan vara. Alltså... Ja, det går att se på många sätt det där. Vi har ju våra historieskrivningar och sånt där. Skotten i Sarajevo var första världskriget och så. Men jag har läst lite intressanta artiklar om det där nu. Att det startade i slutet på 1800-talet egentligen. Va?
Tänk om det när Schenker ghostade Prepbox. Det var det som var startskottet för tredje världskriget.
Ja. Du, Kalle, jag får säga en sak, bara en liten snabb grej. Jag har... Det blev en positiv respons på det på min småbrukarkurs där. Vi har redan 5 bokade, så nästan hälften av platserna är bokade då.
Oj, vad kul.
Men jag bara påminner om min kampanj där också, både vad gäller trädtillverkningskurs, biodlingskurs och småbrukarkurs då, att det är 10% rabatt fram till och med sista november som tack för tidig bokning då. Så det finns kvar. Några platser.
Boka en småbrukarkurs hos Patrik, annars är ni sjuka i huvudet. Ha det så bra! Vi hörs nästa vecka! Puss och kram!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.